Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Jag var inte ens säker på att jag hade ett barn.
Nej.
Jag frågade personalen flera gånger att har jag verkligen fått ett barn? Och tänk om jag går runt här på sjukhuset med en tom barnvagn liksom.
Hej och välkommen, Nina Campioni här med ännu ett sprillans nytt avsnitt av din kära gravidpodd Vattnet går. Jag hoppas att just du som lyssnar mår bra och att du har det riktigt gött där du nu sitter, står eller kanske till och med joggar fram med hörlurarna i öronen. Jag försöker skapa en bredd i den här podden. Jag vill att alla historier ska få höras. Både de som gått över förväntan fantastiskt bra och de som inte gått riktigt som man önskar. Jag tror att det är viktigt att vi pratar om båda sidorna, eller ja, alla sidor av barnaskapande, för att du som lyssnar ska få en ärlig bild över hur det kan vara och hur det kan bli. Ibland kan ju vissa historier vara mer otäcka än andra, och det är viktigt att du som lyssnar har med dig att vissa berättelser är tyngre än andra, men även om de berättelserna får mycket utrymme och plats här i podden, så är det ju inte så att de är i majoritet i förlossningsrummen, utan de allra flesta förlossningar går ju ändå inom citattecken normalt till, och de flesta föräldrar kan ändå åka hem från förlossningen och må bra. Jag vill ju på intet sätt skrämma upp er som lyssnar, men som sagt, det är ändå så väldigt viktigt att vi pratar om alla sidor av livet. Sara Johansson arbetar som trafikplanerare i Bollebygd utanför Borås, och hon gick in i en förlossningspsykos efter att ha blivit mamma. Hur hon tog sig ur det ska vi få höra till nu, och som vanligt har vi också med oss världens bästa barnmorska Gudrun Abascal på tråden.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att
smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Biol finns att köpa på apotek och på len. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Biol.
Hur gick dina tankar kring det här att bli förälder och mamma?
Det är nog någonting jag har vetat ganska stor del av mitt liv. Att det är någonting jag vill. Sen har det inte varit aktuellt, om man säger så, för jag har inte haft någon partner och så vidare. Men sen så när jag träffade min sambo Niklas så gick det ganska fort egentligen. Det tog ett knappt år från att vi träffades till att vi bestämde att vi vill gärna ha en familj. Och sen gick det fort att bli gravid också, så på den vägen var det.
Skönt när det går snabbt ändå.
Ja, skönt och också lite så här chockartat att man bara, oj, nu händer detta. Vad spännande.
Precis, det kan ju också bli en sån reaktion naturligtvis. Hur gick dina tankar sen under graviditeten då? Liksom, ja, men dels hur du mådde såklart, men också hur tankarna gick. Så där, hur, man, det blir ju ändå att man klurar lite på hur man ska bli som mamma och vilken typ av förälder man vill vara. Och, ja, man har ju en bild av hur man vill att det ska vara. Liksom.
Ja, absolut. Ja, jag tror att det var lite svårt att veta. Man vet inte vad man ska få för slags barn eller vad det är för liten person som ska komma in i familjen. Mm. Men jag vet faktiskt inte hur tankarna gick, om jag ska vara ärlig. Men jag var nog mest väldigt, jag var förväntansfull och liksom glad och tyckte att det skulle bli väldigt roligt. Och sen mådde jag bra under graviditeten också.
Vad skönt.
Gjorde jag. Så att, det rullade liksom på.
Det gillar man ju ändå när man slipper att få massa konstiga biverkningar. För det är ju ändå ganska vanligt att man får.
Ja, men sen tror jag att det är lite så här att det kom ju en hel del olika saker. Jag hade till exempel fruktansvärd halsbränna. Men så tänker man, det är en del, det är så det är, jag var gravid.
Ja, just det.
Och så släpper man det lite grann och bara tänker att det ingår i paketet.
Ja. Men halsbränna är intressant, det har vi faktiskt inte pratat om så mycket här i podden. Hur, när kom det liksom?
Kan det vara det sista trimestern eller någonting sånt som det var riktigt så. Det var ju nästan konstant hela tiden. Varje dag bara satt och knaprade de här Novalucol eller vad de nu hette.
Hjälpte det?
Ja, men det gjorde det faktiskt. Men det var ändå, ja, men det var jobbigt faktiskt.
Men hur, för en som aldrig har upplevt halsbränna, hur känns det liksom?
Ja, men lite som att man liksom vill svälja tillbaka en spy.
Just det.
Ja, men liksom någonting som är liksom, kommer upp hela tiden i halsen och men bränner. Och, inte trevligt i alla fall.
Nej, det förstår jag.
Och nu då Saras fråga om halsbränna. Varför får man det och vad kan man göra? Ja, det är ju någonting som är väldigt vanligt hos kvinnor som väntar barn. Och man anser att i viss del så är det ju hormonellt betingat förstås. Det har ju att det är en bra förklaring. Och sedan också framförallt i slutet av graviditeten så är det ju så att när barnet växer och livmodern börjar trycka mot magsäcken så blir det ju så att man får syra uppstökning och att man får en så kallad magsaftsreflux. Så att det är väldigt jobbigt naturligtvis och man får väl fundera på lite grann på vad kan jag göra. Och det är väl det till exempel att äta lite och ofta att inte äta precis utan man lägger sig ner. För att lägger man ner så är det ju lättare att man får den här trycket mot övre magmunnen och så kommer en sån här uppstötning. Ibland så kan grovt bröd lindra. Drycker med kalcium i typ mjölk, yoghurt, neutraliserar magsyran så det kan också underlätta. Och bubbelvatten brukar man säga också kan vara bra. Undvika stark kryddad fet och friterad mat, juice och kaffe och te. Och är det så att man har väldigt besvärligt när man ligger ner så höj gärna huvudarna på sängen och så att man kommer upp lite grann så brukar det vara bättre. Sedan så kan man väl också tänka sig om det blir allt för besvärligt att visst finns det läkemedel att ta till exempel som Gaviscon och Novalucol är väl det som är vanligast men också att dricka Samarin brukar hjälpa. Och får man inte hjälp av alla de här huskurerna och det här så får man ju prata med sin barnmorska på barnmorskemottagningen och träffa sin läkare där för att få mera hjälp. Lycka till!
Förutom halsbränna då så var det en hyfsat bra graviditet förstår jag. Men hur förberedde du dig för förlossningen?
Ja, men jag lyssnade på lite poddar, jag lyssnade mycket på den här podden. Läste egen bok också.
Ah, härligt.
Och sen så men det vanliga, liksom besöken hos barnmorskan och samtalen där. Och så var jag på lite gravidyoga och någon föreläsning som fanns på förlossningen. Jag födde i Borås. Mm. Så där fick man gå på någon föreläsning. Så det var lite, liksom, lite spridda skurar. Så.
Ja.
Men ändå, jag var ganska intresserad. Eller jag var ganska taggad också och tyckte att det skulle bli kul. Och, ja, försökte ändå läsa på och ta reda på lite olika sätt det kan bli på. Och så.
Just det. Hyfsat förberedd ändå, känns det som.
Ja, jag tyckte, det, som. Ja, det tyckte jag att jag var.
Ja. Ska vi hoppa pang på förlossningen helt enkelt? Hur drog det hela igång?
Det var ju det inte gjorde.
Gjorde inte det?
Nej, det gjorde inte det. Nej, det var ju liksom det klassiska. Så här, BF kommer och går och inget barn i sikte.
Nej.
Och så tänkte jag tänkte lite innan. Så här, men, ja, men hur jobbigt kan det vara att gå över tiden?
Ja.
Och så här, första veckan var väl ändå helt okej. Okay. Ja. Andra veckan, då började liksom hoppet dö, om man säger så. Ja, men då kändes det så här bara, nej, jag, det börjar om från början nu. Jag får vara gravid i 9 månader till. Så vi fick en tid för igångsättning då. Och det var så det blev. Det blev liksom inget barn innan dess. Jag gjorde några hinsvepningar och barnmorskan som jag gick till tyckte ändå så här, ja, men det kan nog, det ser ut som att det kanske kan komma igång. Men det gjorde det inte.
Ingenting, nej.
Nej, så vi men åt liksom en vanlig frukost hemma och sen satte vi oss i bilen och körde till sjukhuset. Liksom. Det var väldigt odramatiskt.
Mm.
15 dagar över tiden var ju denna.
Det var 15 dagar, ja, så du gick verkligen så länge man kunde i stort sett där.
Ja, precis.
Men hur kändes det? Kändes det, alltså det här med igångsättning, kändes det som... Alltså hur kändes det? Kändes det tråkigt eller var det lite skit, bara ut med den nu? Liksom?
Ja, men det var ju lite så här, bara ut med den. Mm. Nu får det fan vara bra.
Mm.
Men det är klart jag hade önskat att det skulle komma igång av sig självt. Det hade jag ju, men ja, vad ska man göra? Det, där och då ville jag nog bara liksom att nu händer äntligen någonting.
Ja, men precis. Det är fullt förståeligt att man känner så, kan jag tänka.
Ja.
Verkligen. Hur var det då att bli igångsatt?
Ja, först var det ju något samtal och lite bedömning och undersökningar. Och man skulle få reda på vilken metod man skulle använda.
Mm.
Och då fick jag de här shottarna. Och det oklara var ju lite att man inte visste hur långt det skulle ta. Det kan vara så här, ja, det här kan ta till imorgon och innan det händer något. Och, ja. Så det tyckte jag var lite... Ja, men lite jobbigt att man inte visste.
Mm.
Men jag hann ta 3 sådana shottar och sen så kom bikearbetet igång. Okay. Så det var ju väldigt smidigt egentligen, tycker jag.
Mm. Mm.
Då fick jag ju, men började få lite verkar och sen så gick det väldigt, väldigt fort tills att det blev väldigt mycket verkar. Jag tror att det är många som har blivit igångsatta som har den upplevelsen, tror jag. Ja, så det var liksom pang på från ingenstans fullt verkarbete.
Mm. Hur kände du då?
Nej, men det var lite svårt att hantera. Det var lite så här, men herregud. Mm. Men jag bestämde ganska snabbt att jag skulle ta en epidural. Och den kom också ganska snabbt. Liksom, och jag fick den. Och då blev det en liten omstart att kunna säga, okej, nu är jag med på banan igen.
Just det, nu kan jag andas liksom, igen. Liksom.
Nu kan jag andas igen. Mm. Nu är vi igång. Nu händer det. Liksom, nu ska barnet födas.
Mm.
Så det tyckte jag ändå blev väldigt bra.
Mm.
Alltså, jag tyckte det rullade på bra och liksom den feedbacken man fick från barnmorskan att det fortskred i enligt vad man kan förvänta sig med själva öppningsskedet eller vad det nu kallas. Sen var det ju när jag var helt öppen och retraherad eller vad man nu har jag förstått vad man kallar det.
Fancy så, orden.
Ja, fancy pansy. Man har läst på i journalen här.
Exakt.
Nej, men då hände det ingenting. Då liksom, inte att stannade av, för jag fortsatte ha verkar. Men huvudet kom aldrig neråt, om man säger. Så det är liksom, timmarna tickade på där och då var det... Ja, det var natt liksom och klockan blev 2, 3, 4, 5 och ingenting hände.
Mm.
Så det var ju lite så här segt eller vad man ska säga.
Men kändes det oroligt på något sätt liksom när det inte hände någonting? Eller?
Nej, inte orolig tyckte jag inte. Men jag tror jag hade bilden av att det skulle vara så här, men 10 cm öppen och då ska turistverkarna komma och sen kommer bebisen ut.
Ja,
så det var ändå lite oklart tyckte jag. Liksom, vad är det vi väntar på eller varför händer ingenting?
Just det.
Sen så det blev var att det kom in ett team med en läkare och hon hade någon student och någon annan med sig och så här, nu ska du få prova att turista. Mm-hmm. Ja, kan jag väl testa.
Mm-hmm. Utan att liksom... du då kände liksom några krystvärkar då, eller?
Ja, nej, det hade jag ju inte.
Nej,
jag hade ju liksom vanliga verkar, om man säger. Och så fick jag lite instruktioner och fick testa då liksom. Och det hände väl egentligen ingenting, tror jag inte.
Nej.
Och sen så var det lite olika liksom ställningar och jag fick testa någonting, norska knuten tror jag de kallade det. Jag fick hålla i en handduk eller ett lakan eller vad det var och en barnmorska stod på andra änden och som en slags dragkamp.
Just det.
Och jag tror inte riktigt att jag förstod väl att nu är tanken att barnet ska komma ut, men ändå var jag ändå lite så här. Jag tog inte det kanske riktigt på allvar eller vad man ska säga. Jag tänkte så här, vad händer här nu?
Ja, men precis, men, vad är det vi håller på med liksom?
Ja,
det blir lite surrealistiskt kanske liksom när man...
Men just man hade liksom en förväntning att så här, känna de här turistverkarna och allting.
Just det.
Men då i alla fall så säger läkaren då att nej, men nu kommer jag behöva sätta sugklocka här efter nästa verk.
Mm.
Och då var det som att jag bara, nej men gud, jag ska föda barn nu. Det är nu det här ska ske. Och så liksom, jag visste väl inte supermycket om sugklocka, men jag visste väl ändå att det var inte någonting som var något positivt.
Just det.
Så då var det som att den verken, när den kom, så då liksom tog jag i, om man säger, riktigt ordentligt. Och då hände någonting. Så det var några centimeter, tror jag, ett par centimeter som fattades från att huvudet skulle komma ner i bäckenet ordentligt. Och då skedde det. Så då kom hon faktiskt sen, ytterligare en verk senare kom hon ut.
Det är coolt vad motivering kan göra liksom.
Ja, men verkligen. Mm. Verkligen. Jag vet att jag så här frågade flera gånger så här, är hon ute? Är hon verkligen ute? Jag kunde inte riktigt så här förstå så här, jaha, är det slut nu?
Precis, är det över liksom?
Nu är det över.
Otroligt.
Nej, så jag tyckte ändå att det var en fin upplevelse. Eller det var på det stora hela... Ja, man vet ju inte vad man ska förvänta sig den första gången man får ett barn och så. Mm. Men jag var ändå nöjd. Men det var lite roligt för att sen när jag skrevs ut för en BB så skulle... Jag tror att alla gör det. Sätter ett... Liksom, man får frågan om en siffra mellan 1 och 10.
Mm, just det.
Och så här, hur nöjd är du med förlossningen? Och så tänkte jag så här, 8 kanske. Mm. Så här ändå åt det positiva hållet. Mm. Och hon, barnmorskan då, så bara tittade på min journal och tittade på mig. Och så här, hon bara, jaha.
Är du säker?
Ja, jag hade kanske gissat 3.
Ja.
Hon bara, jaha.
Jaha.
Ja, där ser man.
Ja, det är verkligen olika.
Ja, precis.
Man bedömer. Men som sagt, ibland kan det ju vara bra att inte ha för mycket förkunskaper då. Eller liksom
förvarningar
för hur det kan bli.
Ja,
så,
precis.
Så blir man hyfsat nöjd ändå.
Ja, men det är väl ändå det viktigaste.
Mm. Ja, precis.
Ja. Ja, men jag tänkte ändå liksom att jag fick ett friskt, välmående barn. Mm. Och det var det som var huvudsaken för mig.
Just det. Men du, man brukar ju säga, och det är ju sanning i sig, att när man väl lämnar sjukhuset och BB, det är då själva förändringsarbetet och det stora jobbet börjar med det här med barn.
Ja.
Och det blev ju verkligen sant för dig.
Ja.
Hur upplevde du den här första tiden?
För det började egentligen redan på BB. Mm. Vi låg 2 nätter på BB.
Mm.
Och... det var ju redan från början så att jag kunde inte komma ner i varv och somna.
Nej.
Och det var väldigt annorlunda vad jag hade förväntat mig. Jag hade förväntat mig så här, jag kommer vara så trött och jag kommer så här, vilja sova hela tiden. Och, istället var det som att jag var klarvaken, Och då tänkte jag så här, ja, men det man ändå hört, eller jag hade hört lite, att man kan få några så här supermammakrafter.
Ja, absolut. Det kan ju bli lite adrenalin också direkt efter en förlossning liksom.
Ja, precis. Mm. Så jag tänkte nog att det var så. Mm. Men då när vi låg de här två nätterna på BB så, ja, Lilly var vaken en hel del och ville amma och äta och sådär. Mm. Men jag låg i princip bara och tittade på, det var en stor klocka på vårt rum och bara såg hur den snurrade liksom. Timmarna gick och ja, jag tror inte jag sov en sekund faktiskt.
Nej.
Och det fortsatte ju då när vi kom hem, så fortsatte det lite på samma sätt att jag hade väldigt svårt att komma ner i varv och jag var väldigt spidad och hade mycket energi och ja, sen tyckte jag liksom, ja, det var ju mycket att ta in, om man säger så, liksom, att man har ett litet barn att ta hand om. Och, ja, det var en stor förändring, helt klart.
Mm. Men det här med sömnen, liksom, det var inte bara då relaterat till att liksom, bebisen väckte dig, utan du var vaken oavsett, liksom?
Ja, men jag var ju det. Eller först, eller ja, det var svårt att liksom, sätta lite fingret på det. Ja, det var ju mycket att hon skulle äta och inte sova och sådär. Mm. Men det var, ja, jag hade jättesvårt att sova helt enkelt.
Mm.
Och det var inget jag initialt tänkte speciellt mycket på. Ja. Men dagarna gick liksom och så märkte man att, ja, men om man säger omdöme eller så, blev mer och mer suddigt eller det blev svårt att tänka. Att se klart på olika situationer. Och jag började få för mig att Lilly hade olika sjukdomar. Eller att jag hade det. Och, det blev otydligt helt enkelt.
Mm. Och det var liksom, hur länge upplever du att det var liksom, som du hade så här, att du inte sov och så?
Det var ju efter 2,5 veckor när hon var 2,5 veckor gammal så fick jag ju jag fick en förlossningspsykos. Så det var under den tiden från att hon föddes så hade jag kanske sovit ett par timmar.
Herregud.
Ja.
Men är det då, alltså, nu vet ju inte jag så mycket om just psykos och så, men kan det bli liksom en utlösande faktor? Kan det vara att man inte har sovit då, eller?
Ja, precis. Ja, okay. Så jag har förstått det.
Ja,
Och jag tror det är lite svårt att särskilja vad som är anledningen, om man säger så, till psykosen och vad som är ett symptom av att man håller på att utveckla eller gå in i en psykos.
Mm. Men vad var det som gjorde att du liksom då efter 2,5 veckor insåg att det var någonting som var mer liksom än bara inom situationstecken, men trötthet liksom?
Jag var ensam hemma med Lilly och min mamma skulle komma och hälsa på och Niklas var iväg och gjorde några ärenden, tror jag, han var på affären och då fick jag en känsla att jag var övervakad och jag var avlyssnad på min telefon när vi har ett larm hemma och att kameran liksom filmade mig och jag ville inte att mamma skulle komma. Jag var rädd att hon skulle göra någonting eller komma och ta Lilly eller någonting åt det hållet. Så då ringde jag Niklas. Och så här, bara, du måste komma hem. Ja, varför då? Ja, nej, mamma får inte komma in. Och någon lyssnar på mig. Och, och då förstod väl han ganska snabbt, tror jag, att det var någonting som inte stämde alls.
Ja, precis.
Så han skyndade ju sig hem då. Och jag är lite osäker på exakt hur det gick till då. Men han ringde psykakuten, tror jag. Eller om han ringde någon. Någon på sjukhuset i alla fall. Jag tror det var psykakuten. Och pratade och de kom överens om att vi skulle komma in till psykakuten.
Det var det din verklighet liksom? Att någon lyssnade på dig och allt det här liksom?
Men jag var ändå Ja och nej. Jag var ändå inne i det, liksom, i det tänket och tänkte att det är så det är. Mm. Fast jag kunde samtidigt förstå att det låter väldigt konstigt.
Att det låter galet liksom.
Ja, det här låter lustigt. Liksom. Det här kan inte riktigt stämma.
Ja. Fast du kände typ att det stämde. Liksom.
Ja, så jag var helt med på liksom, att vi måste nog åka till sjukhuset. För att
Gud, så här. Vilken konstig situation alltså.
Mm. Otroligt konstig. Så vi packade in oss i bilen där, jag, han och Lilly, och ja, åkte in till Borås då, till sjukhuset.
Hur tog de emot er där då?
Vi fick sitta i något väntrum, och sen så var det lite olika samtal. Vi hade hjälp av min svägerska då, hon var också där och liksom hade hand om Lilly så.
Mm.
Och jag minns inte exakt, men jag vet att det var, jag fick gå och prata med några, och sen så var det både jag och Niklas skulle gå och prata, och ja, det var lite olika samtal, och det kanske tog sammanlagt någon timme eller ett par timmar innan de hade beslutat, eller vad man ska säga, hur de hade gjort sin bedömning av vad som skulle ske så.
Ja.
Så det som hände var att vi fick ett rum på BB där vi fick vara allihopa tillsammans. Jättebra. Precis, och liksom jag, Niklas och Lilly skulle vara där alla tre, och att de skulle då påbörja behandling på mig, eller medicin då.
Mm.
Och jag tror inte att det var någon som riktigt uttalade att det var en förlossningspsykos eller så. Jag tror inte att vi initialt riktigt visste vad det handlade om.
Nej.
Men det var ändå liksom att men nu ska du börja ta den här medicinen och sen kommer du att må bättre.
Mm.
Men det blev inte helt så då, utan 2 dagar tror jag att jag bodde i det rummet med Niklas och Lilly.
Mm.
Innan jag blev lite, jag blev sämre. Och då blev jag flyttad till en psykavdelning.
Okej. Gud, hur var det då?
Nej, men det var jättekonstigt. Det var det verkligen.
På vilket sätt blev du sämre då?
Ja, det som var att jag hade fått liksom uppmaningen att om du börjar få tankar på att du vill skada dig själv eller skada ditt barn eller så, måste du höra av dig. För det, det är väldigt vanligt att det blir den typen av tankar, liksom, om man säger liksom hela min verklighet var ju helt upp och ner.
Mm.
Jag hade olika vanföreställningar och paranoida tankar, och jag visste liksom inte ens om Niklas och Lilly, om de fanns på riktigt. Man fick meddelanden på telefonen och av vänner eller familj, och jag visste inte vilka de var riktigt som hörde av sig, eller om det var typ skådespelare eller så här inhyrda personer som låtsades att de var min familj. Och det var som att vara en mardröm.
Mm, det förstår jag verkligen.
Ingen aning om någonting. Och hela tiden liksom försökte hitta något att greppa fast i, fast då kändes som att allting ändrades. Eller, ja.
Mm.
Så helt enkelt så började jag väl liksom utveckla lite den typen av tankar, att jag blev osäker på att jag, väldigt väldigt osäker på mig själv, liksom, att tänk om jag bara får något infall här nu och gör någonting.
Just det.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Men du hade ändå då liksom så pass... ja, sinnesnärvaro, eller vad man ska säga, att du själv kunde inse att det inte går åt rätt håll liksom.
Ja, men det hade jag. Jag hade en läkare där som jag hade pratat med när jag skrevs in, och han hade varit uppe hos oss och haft lite samtal. Så honom hade jag ändå någon slags förtroende för. Det var ju svårt i den situationen, eftersom att jag... ja, vid vissa tillfällen så trodde jag att alla på sjukhuset var... liksom inhyrda av någon då.
Mm.
Jag visste liksom inte ens om jag var på ett riktigt sjukhus.
Nej, men... fatta. Precis. Allting känns liksom fel.
Ja, jag förstod liksom ändå att det var läge att höra av sig till honom och berätta att jag inte mådde. Jag mådde inte bättre, utan jag mådde snarare bara sämre och sämre.
Mm, mm. Och vilken tur att du ändå kunde känna ett förtroende för honom.
Verkligen.
Ja. Okej, men då blev du flyttad till psykavdelning.
Mm.
Och hur var det där då?
Nej, men där var det ju mer personal, om man säger. Mm. Jag kom inte under något sånt, jag tror man kan kalla det vak eller så. Liksom, jag hade inte någon personal som var med mig hela tiden, utan jag hade ganska fritt så att komma och gå som jag ville.
Mm.
Men där är ju allting... eller allting var där på ett lite annorlunda sätt, och bara säger, man fick inte ha sin egen kudde, för att den kunde utgöra en kvävningsrisk, och det gick inte att öppna fönstren, och det fanns ingen duschslang. När man ville duscha så fick man, de kom och sätta dit den och sen ta bort den igen. Alltså, så det var ju liksom, det var en väldigt så här, steril och konstig miljö på det viset.
Ja. Det kan jag förstå.
Ja. Så där bodde jag då, om man säger. Jag och Niklas och Lilly, de var kvar på sitt rum på BB då. Så de fick ändå vara kvar på sjukhusområdet.
Okej. Så ni hade ändå nära till varandra liksom?
Ja, men det hade vi.
Mm. Så men var det för att du ammade då? Eller varför? Det kanske finns många olika anledningar. Men var det den primära anledningen att ni skulle ha nära, för att bebisen var liten och skulle få vara nära dig, eller?
Jag tror att det mest handlade om anknytningen, så för att jag fick avbryta amningen i med att jag påbörjade medicinering.
Mm.
Så de medicinerna jag fick gick inte att amma med.
Nej, ja, just det. Jag förstår. Kände du av att de var i närheten, eller hur var det för dig liksom?
Ja, vi umgicks ganska mycket på dagarna.
Okay.
Så gjorde vi. Försökte ändå göra det mesta tillsammans.
Ja, vad bra. Men hur var då liksom själva liksom att du hade en liten bebis? Kunde, i allt det här, kunde du, hur gick det med anknytning och sånt liksom?
Det gick väl, det var väldigt svårt måste jag säga, för att jag var inte ens säker på att jag hade ett barn.
Nej.
Jag frågade personalen flera gånger att har jag verkligen fått ett barn och ser ni dem? Finns de på riktigt?
Mm,
jag var väldigt rädd, eller jag hade liksom en tanke framför mig att tänk om jag går runt här på sjukhuset med en tom barnvagn. Liksom. Och att ju mer medicin jag äter liksom, och saker börjar klarna upp, så kommer det visa sig att, att det är det som är verkligheten.
Just det.
Så det var ju väldigt svårt, om man säger så, då, på det viset att påbörja någon vettig anknytning.
Mm. Jag förstår det. Vad hände sen med dig på nya avdelningen? Bytte man medicinering eller vad gjorde man med dig?
Jag fortsatte med samma mediciner. Mm. Jag tror att det handlade väl lite om att försöka hitta en bra dos och sen så se om det blev åt rätt håll eller inte.
Mm.
Så man föreslog en annan behandlingsform som jag tackade nej till, som var ECT heter det. Man får någon slags elchocksbehandling då, som man gör i hjärnan.
Mm.
Men det tyckte jag verkade otroligt obehagligt. Så det vågade
det
jag liksom inte.
Det låter obehagligt.
Ja, det låter jätteobehagligt tyckte jag.
Mm.
Men jag låg inlagd tror jag 10 dagar totalt.
Mm.
Och under den tiden så blev det liksom, det blev bättre och bättre. Och ja, jag började ändå få någon slags insikt eller vad man ska säga i hur saker och ting verkligen låg till och så.
Mm. Liksom, kändes det då som att det var liksom någon slags dimma som började lätta, eller hur kan man liksom beskriva det? Jag bara tänker mig, det enda jag kan liksom relatera till är när man får en sån här riktig feberdröm och bara allting är bara helt sjukt, och sen så när man vaknar så är man kvar i den drömmen liksom, och man vet inte riktigt var man är eller vad det är liksom, plötsligt är ens ben. Alltså, jag har ofta haft, när jag var liten hade jag feberdrömmar där mina ben var utbytta till någon slags djurben. Och när jag vaknade så kunde jag fortfarande se de här benen alltså, och känna som att det var liksom inte mina ben. Och så är det liksom så en liten stund innan man faktiskt, jag är bara sjuk eller jag har feber och jag ligger i min säng, allting är bra liksom.
Ja.
Det är liksom det närmaste jag kan komma till någonting som kan likna det du beskriver. Men jag bara funderar på om det är liksom, om när du sen började komma ur den här psykosen, om det var lite liknande känsla liksom, att man bit by bit börjar känna oj, just med gud liksom. Alltså att man ser mer verkligt på saker och ting.
Sekund, ja, men så, sekund, kan liksom. Så kan man nog säga faktiskt. Sen var det liksom, det har varit, ja, nu var det väldigt länge sedan, men tillfällen ganska långt efter där det liksom är så här, men vänta lite nu, kan det ändå ha varit någonting liksom, var jag något på spåren då liksom med de här tankarna eller att det har varit liksom stunder ganska långt efter där jag ändå har börjat tvivla lite grann på vad som egentligen hände, om man säger så.
Ja, men precis.
Men ändå på det stora hela, lite så som du säger, liksom att det började klarna mer och mer.
Mm.
Att alla de här tankarna, och det har bara varit någonting som har varit i mitt huvud liksom, på grund av att jag har varit sjuk.
Mm. När du då skrivs ut, kände du dig helt klar i då, eller hur mådde du då liksom?
Ja, det är svårt att komma ihåg egentligen. Mm. Men jag kände mig nog, men jag kände mig tillräckligt frisk för att komma hem.
Mm.
Och liksom, ja, men vara hemma och vara om man säger ensam med min familj och inte ha någon personal. Liksom, jag kände mig tillräckligt frisk för att så här, kunna hantera en vardag hemma.
Mm.
Men då blev det istället liksom att jag var patient på öppenvårdspsykiatrin, och det var ju mycket uppföljningar och så som skedde
efter utskrivningen. Jag förstår det, man kan inte bara lämna det hur som helst.
Nej, ja, precis.
Och jag menar, det här var ju då ganska tätt in på din förlossning i alla fall. Liksom. Men jag gissar att det här är som sagt ingenting som bara försvinner över en natt. Så, och din dotter är nu 14 månader.
Ja, exakt.
Hur skulle du beskriva det här liksom första året? Hur mår du idag och hur lång har den här kampen varit?
Egentligen, det har varit så många tillfällen under den här tiden när jag har tänkt så här, nu mår jag bra, nu mår jag som vanligt.
Mm.
Och så har tiden gått lite till och så har man tänkt så här tillbaka på att nej, det gjorde jag ju inte.
Nej.
Men det har ändå varit liksom en tröst i det, att kunna känna så här att men nu går det åt rätt håll och nu mår jag bättre. Mm. Men om jag ska se tillbaka på det nu så kanske första halvåret, jag blev ju sjukskriven i 5 månader tror jag det var. Och det tyckte jag först var lite chockartat, så här att varför ska jag vara det? Jag mår ju bra nu.
Mm.
Men nu i efterhand så var det nog ungefär den perioden som liksom krävdes innan jag var på banan igen. Och det var ungefär också så lång tid som jag åt mediciner.
Mm.
Så när jag slutade med dem, då blev det liksom, ja men jag blev lite piggare och ja, det blev ändå liksom en liten dimma som lättade, som hade legat över tillvaron.
Just det. Så det blev ändå lite bättre när du kunde sluta med medicinen?
Ja, det tycker jag att det blev. Ja. Samtidigt så här, medicinen var ju nödvändig
såklart,
för att komma ur det och men det var väldigt, väldigt skönt att kunna sluta med den.
Ja, men det förstår jag. Så man liksom inte behöver känna att man måste ha det resten av sitt liv sen. Liksom.
Ja, exakt. Mm. Men det här året har ju varit mycket, ja, mycket besök på olika läkare och psykolog och allt möjligt så extra. Det har varit superbra att det har funnits en sån bra uppföljning. Men det har också varit mycket liksom praktiskt runt omkring att ta tag i, eller vad man ska säga, så här med anledning av detta.
Mm. Som vad då till exempel?
Nej, men just det, alltså, att gå på de här olika besöken.
Ja, du menar så. Ja, men precis.
Ja, men att det tillkommit liksom.
Fram och tillbaka och hålla på.
Mm. Ja, men precis. Mm. Så det har jag väl kunnat känna lite så här, ja, men man har blivit lite trött på det.
Ja, det förstår
att
jag verkligen.
Man vill bara att det ska liksom kunna sätta punkt för det här. Ja, exakt.
Ja. Gud ja, det kan man ju verkligen förstå. Men hur har du upplevt också? Jag tänker, det är ju, men en förlossningspsykos är verkligen liksom en ganska, det är en väldigt stor grej att gå igenom. Och sen samtidigt då ha en liten dotter och vara ny mamma och sådär. Hur upplever du att du har kunnat liksom ta in det och lärt känna din dotter och så? Hur har det gått liksom?
Det har skett lite, vad ska man säga, stegvis kanske.
Mm.
Det var ju en otroligt konstig situation bara precis där när det hände. Att jag först har varit gravid i 9 månader och fött sitt barn och ammat och den biten. Och sen så sånt abrupt avslut på det, om man säger så.
Mm. Mm.
Att det var väldigt svårt att hantera känslan, blev ju på något vis att liksom Niklas tar det härifrån, om man säger så.
Mm.
Liksom att jag hade gjort min bit och sen behövdes, eller det kändes lite så, som att då behövdes inte jag längre, utan då var det, de klarade sig själva, om man säger så, och jag fick vara på eget håll och försöka bli frisk.
Ja, förstår du.
Så det var liksom, det var en väldigt jobbig bit att och det har tagit tid att landa i att vad ska man säga, att de, eller min dotter behöver visst mig och
ja, såklart.
Att men det har varit viktigt. Ja, men precis.
Mm. Och hur är läget nu, just nu idag? Där du sitter.
Men nu är det bra.
Ja.
Det tycker jag verkligen att det är.
Ja.
Jag är föräldraledig nu. Och ska vara det fram till slutet på sommaren.
Mm.
Och nu njuter jag väldigt mycket. Det känns som att nu får man liksom lite ta igen det som man har missat. Eller inte missat. För jag har ju hela tiden, jag har ju varit fysiskt närvarande i hennes liv hela tiden. Så, men i med att jag var sjuk och ja, hur medicinerna påverkar och så också, så har jag ju inte riktigt varit psykiskt närvarande liksom. Och det har varit svårt att hänga med riktigt i vad som har hänt och att, att man faktiskt har fått ett barn och så.
Jag förstår det. Men då har du verkligen en härlig liksom, tid nu att bara njuta av varandra.
Ja.
Hur tänker du liksom framåt om ni liksom skulle börja prata om eventuella syskon eller att gå in i en graviditet och en förlossning igen? Hur känns en sån tanke?
Det har ju varit någonting som jag har funderat väldigt mycket på. Liksom efter det här då, så det har ju nästan varit min stora tanke. Vad skulle hända om vi skulle få ett barn till? Och så här, försökt kolla lite, så här, vad säger statistiken? Och ja, det står väldigt olika på olika ställen. Men det senaste jag hörde var på en podd som sa att har detta hänt en gång så är det ungefär 50% risk att det händer en gång till.
Okej.
Ja, så det har ju varit någonting som ja, det liksom krävs lite bearbetning eller tanke där. Men jag vill väldigt gärna ha fler barn. Det vill jag. Så...
Ja, jag förstår. Alltså, 50% är mycket, men då har man ju också samtidigt... Har du redan en förkunskap om det här och vet kanske redan... Både du och din barnmorska och läkare och allting kan ju... Har ju en förberedelse för det också, om du skulle...
Ja, precis. Jag ringde faktiskt min barnmorska som jag gick till under graviditeten.
Ja.
Och pratade lite med henne och var liksom, hur ska man tänka om vi vill ha ett syskon och så. Det är inte riktigt aktuellt just nu då, men bara för att höra lite. Och då sa hon också det att man kan göra en ganska omfattande planering och liksom sätta upp med ett team med läkare och psykolog och alla möjliga som behöver vara inblandade. Så att det, liksom, det ska finnas ett helt annat skyddsnät runt omkring. Ja.
Exakt. Det är ju enklare att vara förberedd på någonting som eventuellt kan komma än att det kommer helt från ingenstans liksom.
Ja, men verkligen. Ja, det är nog det som är något av det stora, så här, att jag visste inte om att det här kunde ske.
Att det fanns.
Jag hade aldrig hört talas. Alltså förlossningsdepression tycker jag man. Ja, men det hör man om väldigt ofta. Ja. Och liksom, det var jag ganska inställd på att så kan det bli. Men att det skulle kunna utvecklas en psykos i samband med att få ett barn. Det hade jag aldrig hört talas om.
För mig så är det en stor skillnad på att ha en psykos och en förlossningsdepression. Jag kan säga att en depression efter att ha fött barn, det är inte så hemskt ovanligt. Det är väl kanske 10-15% pratar man om idag. Inte riktigt klar med siffrorna. Däremot en psykos, där säger man statistiken i alla fall att man drabbas av en sån, så är det 0,1-0,2% av kvinnor som drabbas av det. Och då kan man väl också säga att skillnaden är att om man tittar på en psykos, då oftast tycker jag de få gånger så att involverat i, så har kvinnan själv, det är inte hon själv som har sökt för att hon har en psykos, utan det är hennes partner eller anhöriga som tycker att hon beter sig så konstigt. Och det här konstiga brukar då vanligtvis vara att kvinnan har fått massa vanföreställningar. Hon uppfattar tillvaron helt förändrad och annorlunda och kan till exempel känna sig förföljd och utvald och gör saker och ting som hon aldrig skulle göra annars. Det finns inte ens i hennes fantasi. Och att hon hör konstiga röster och ljud som ingen annan hör och som gör henne väldigt upprörd och utåtagerande. Och också tankestörningar brukar man prata om, att man, tankarna är väldigt osammanhängande och man lätt tappar fokus och har, ja, man ser inte verkligheten alls som den är. Om man sitter i ett samtal så kan man känna att den här kvinnan befinner sig helt någon annanstans. Och det här är ett väldigt allvarligt tillstånd, så att det ska ju kvinnan få omedelbart akut hjälp med. Vid en depression så är ju symptomen helt annorlunda tycker jag. Då är man ju medveten och närvarande i verkligheten, så att det är väl det som skiljer det hela tycker jag mycket åt, att när man deprimerar så är man närvarande i verkligheten, medan sin psykos så ser man det inte. Det är så har jag uppfattat det.
Så det var superintressant att höra och jätteledsen att du tvingats gått igenom det här. Men tacksam för att du ville dela med dig.
Ja, men jag tycker ändå att det finns lite sådana historier man kan få ta del av på olika håll. Mm. Det har hjälpt mig mycket att höra om andras upplevelser av detta. Och, ja, jag delar gärna med mig om det kan hjälpa någon annan.
Ja, men exakt. Och det är ju ofta så man hjälper varandra genom att höra och inse att man inte är ensam. Och sådär liksom. Så det är superviktigt.
Ja.
Tusen tack Sara Johansson för att du så modigt ville dela med dig av den här jobbiga perioden i ditt liv. Det är verkligen stort av dig och av er alla som berättar och delar med er i den här podden tycker jag. Otroligt. Tack också till Gudrun Abascal och såklart till dig som lyssnar. Vad vore podden utan just dig? Jag hoppas vi hörs snart. På torsdag kommer vi snacka om att vara en självstående förälder med Silla Holm i Barnet går. Det blir grymt. Tills dess, kika in på mammagruppen på Facebook vet jag. Kram!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.